Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Det här är Pernilla, Oliver Askews mamma. Och du lyssnar på Indiepodden.
Did I want to know where my easy rider gone? Does the one know where my easy rider gone? Is the easy rider to ride not so long?
Välkomna till Indiepodden avsnitt 25. Den här veckan ska vi prata nya Aeroscreenen. Det var ju premiär för den i Texas. Var det en sån succé egentligen? Linus Lundqvist åter på amerikansk mark. Vi ska prata lite Indycar-historia igen. Nu är vi framme vid 70-talet. Men först måste vi prata om Rasmus Linds nya superkropp tycker jag.
Jäklar vad biff han har blivit.
Good morning everyone from Indianapolis. The time is now 10:25 and I'm doing one of my daily routines, which is 375 burpees and 1000 push-ups.
Det är kul att han går så himla all in på att verkligen vara Indianapolis. Han verkar ju vara han cyklar väl eller springer till banan varje dag och
springer tror jag. Han är ofta klipp på sociala medier om när han springer. Man kanske gör annat också.
Ja, han tränar hårt i alla fall.
Bara för att ta en liten recap här nu. Rasmus var ju signad för att köra Indy Lights nu den här säsongen. Nu blir ju den säsongen inställt. Men han har ju varit i USA just under hela pandemin här sedan landet stängdes ner just för att vara redo inför säsongen. Så att, vad har Rasmus gjort då? Han har tränat. Ja, de axlarna går inte av för hacker alltså.
Nej, man börjar nästan bli lite orolig för om han går ner i bilen när det väl är dags. Nej, det är nog ingen fara.
Men han kommer sitta som han gjorde på 70-80-talet. Du vet, när de hade kanten på cockpit liksom i höjd med mitten på triceps ungefär.
Just det. Ja.
Om ni inte följer Rasmus Lind på sociala medier så gör det. För han är både frekvent och väldigt rolig att följa där.
Men han tränar inte bara, va? Det finns annat i tillvaron också.
Det gör det. Och bland annat nu så har de ju fått tänka om rejält här nu när det inte blir någon Indy Lights den här säsongen. Så de håller just nu på med att försöka hitta en ny styrning då för den här säsongen. Och vad jag har hört här nu så är de i full gång med att försöka hitta någonting. Och det är inte lätt nu när det är så, det är väldigt korta, snabba puckar.
Mm. Men att han är kvar i USA och det är där de kämpar på är ju ändå ett tecken på hur hårt man har valt den här amerikanska vägen, att det är det som gäller. Det finns exakt. Liksom ingen flyktväg tillbaka till europeisk racing, känns det som.
Nej, precis. Ja, men det har ju varit en helhjärtad dålig insatsning där från första början, så att det tycker jag är ett väldigt positivt en positiv indikation som du säger att han väljer att vara kvar där borta.
Mm. Och apropå juniorer i USA, Linus Lundqvist har ju äntrat landet. Han spenderar ett par veckor i Mexico City. Och det är ett par veckor till säsongen drar igång för Formula Regional North Americas, den här serien som Honda håller i spakarna i. Så han kommer definitivt få köra sin racerbil ganska snart. Så att Rasmus också hittar någonting där han kan visa vilken talang han är.
Det var ju fantastiskt att det löste sig för Linus, att han lyckades ta sig in i landet. För jag vet att det var många inblandade där och hans team hade hört av sig till delstatsguvernören och till och med skrivit brev till Vita huset för att försöka utkräva eller begära någon slags undantag från de här ganska strikta inresereglerna. Jag förstår inte riktigt vad problemet egentligen bestod i och med att han hade satt sig själv i den här 14 dagars karantänen i Mexiko som per definition skulle räcka för honom att släppas in i landet. Men jag vet att in i det sista så var det en viss osäkerhet. Så att det är jättekul att se att det gick vägen. De släppte in honom.
Mm. Och det ska bli väldigt spännande att följa den serien. För det är ju väl så att det är ju stora saker som är i potten där. Det är inte mindre än en styrning i Indy Lights nästa säsong, va, som står på spel.
Mm. Det är ju första priset, ja.
Så det är ju anledning att följa det och täcka det på nära håll här nu framöver.
Yes.
När det är första tävlingen och var är den? Har vi det i huvudet?
Nej, inte så här på rak arm, va? Eller har vi det, Jakob? Har du det i ditt huvud?
För jag sitter vid min dator, så det är bara att kolla upp det. Väldigt, väldigt fort.
Nu, kära lyssnare, nu lyssnar vi hur det låter när Jakob googlar live.
Alternativt att det klipper här och så bara säger vi bara pang, så svarar Jakob på sekunden, så det kommer folk bli jätteimponerande, mer imponerande än vad de varit hittills av Jakobs kunskap.
Oh.
27 juni på Mid-Ohio. Så har...
27 juni Mid-Ohio, det är bara 11 dagar kvar alltså.
Precis.
Så. Spännande.
Mm.
Jag tänkte på det när vi ska prata lite Aeroscreen här nu. Det var ju faktiskt så att loppet i Texas var ju en stor prövning för både team och förare som skulle liksom, från att inte ha kört på väldigt, väldigt många månader, så skulle en hel racehelg liksom avklaras på innan loppet av en dag. Också på en av den mest extrema ovalbanan på hela kalendern.
Varmaste.
Och den varmaste. Så. Men egentligen så var det ju så att Aeroscreenen, det var ju premiär för den. Och det var ju verkligen ett eldrop.
Det fungerade ju superbra. Liksom, jag tänkte inte på den en enda sekund på den dagen. Gjorde ni det?
Nej, inte alls faktiskt.
Undrar vad det beror på, för man har ju tittat en hel del på virtuell racing här nu de här gångna månaderna. Och då har man ju liksom fått vänja sig vid att se den här Aeroscreen, även om det var virtuellt. Så jag vet inte om det har bidragit till att jag inte tänkte på det överhuvudtaget här nu i förra veckan.
Det kan ha gjort det, men jag tror väldigt mycket på så här kontrasteffekter. Och jag menar inte att det är någon slags så här visuell bemärkelse, men i och med att hela den här säsongsupptakten och hela 2020 har varit så enormt knäpp och upp och ner, så tror jag att den här lilla detaljen, den här petitessen att de plötsligt kör med Aeroscreen, verkligen såg ut som den lilla petitess, den lilla detalj den i praktiken är, jämfört med allting annat som är så stort och så märkligt 2020. Tror du inte det?
Jo, du har haft definitivt en poäng där, men för min del, jag tycker att den är ganska elegant. Jag vet att du inte håller med mig om den saken, men jag tycker att den ser bra ut jämfört med Halo i Formel 1, som jag fortfarande 3 år senare tycker är lite av nagel i ögat.
Fast jag tycker när man ser bilarna i fart, då bryr jag mig inte. Det är mer på stillbilder som jag tycker att den får bilarna att se lite märkligare ut. På något sätt så har jag hunnit vänja mig väldigt snabbt vid Halo på ett annat sätt. Jag kommer säkert vänja mig vid det här också. Men i det stora hela så kändes det som, ja, det här är väl inte så mycket att tjafsa om.
Hur fungerar den rent praktiskt då? Vi hade ju Oliver i programmet i förra veckan och han hade ju ingenting att anmärka på Halo rent visuellt eller någonting, utan det var ju, och inte heller temperaturerna i cockpit under när han körde i full fart, och det var ju snarare när han kom i depå och bilen blev stillastående eller när han satt och väntade för att göra sin run under kval och så, då var ju värmen påtaglig. Men det verkar som att överlag folk var väldigt positiva, och det verkar inte som att även, alltså det rent visuellt satte några hinder. Det var ingen som, de tänkte inte på det överhuvudtaget.
Och det var inga allvarligare olyckor, så den fick inget test vad som hände mer än i en allvarligare olycka, tack och lov. Mm. Men jag har inte sett någon kommentar från någonstans om att den var i vägen på något sätt. Så ja, det var en hit.
Det var väl snarare så att själva karaktären i bilen, i och med att viktfördelningen blir lite annorlunda, så är det ju det som har varit den stora påverkan som förarna har upptäckt är liksom väldigt annorlunda mot tidigare då.
Ja, det var det. Så en ingenjörsmässig utveckling, uppgift snarare än det är ju någon praktisk, något praktiskt problem.
Det var nästan lite tråkigt, vi var nästan lite för överens. Och det, men det kanske är det som är grejen, att det kanske är det som är grejen, och det är precis det de har velat uppnå med den här, att det ska ju vara så, gå så obemärkt förbi som möjligt och sådär. Så vi får väl se om det hade ju kommit in lite vissa, via inblåset tror jag, så hade det kommit in bös in i hjälmen via det här slangen som de har kopplat till hjälmen för ventilation och sånt där. Det är väl lite sådana små saker som de behöver jobba på, och det är väl det är, som jag förstår det är ganska lätt åtgärdade grejer då, så att det kommer nog förfina detta allt eftersom säsongen kommer här nu, men överlag väldigt positivt i alla fall.
Det kommer bli intressant att se hastigheterna de når på Indianapolis med den här jämfört med pole-tiden då förra året. För det kommer ju, ja, bilarna blir ju lite mer aerodynamiska. Och på en bana som Indianapolis så kommer det betyda väldigt mycket, förmodligen mer än att tyngdpunkten i bilen är lite högre upp. Så det ser jag fram emot till och med, att se hastighetsutvecklingen på Indy nu.
Det var ju några veckor sedan vi pratade IndyCar-historia nu, för vi har ju betat oss igenom de första åren, första åren, det var väl en underdrift. Vi började väl redan på 1911,
ja, eller något, 1905, va? 1909, 1911, någonstans där, ja.
Ja. Och nu är vi framme vid 1970-talet.
Mm.
Säger man 1970-talet, säger man 70, man säger ju bara 70-talet såklart.
Ja, det beror på vilket 70-tal du menar. Nu menar vi ju 1970-talet.
Ja, det är sant. Men innan vi tar tag i det, så tänkte vi skulle ju ta upp vår veckans nya sponsor igen. Och det är ju en gammal bekant.
Just det, Stefan Johansson är tillbaka med konst.
Mm. Ja, och inte vilken konst som helst, utan väldigt funktionell konst också. Det är ju nämligen så att vi är ju, ja, det är ju ingen nyhet att vi befinner oss i väldigt speciella tider här nu, och det där med ansiktsmask är ju någonting som är obligatoriskt i många länder, bland annat i USA när man är utomhus. I Sverige har vi ju inte de kraven, men däremot nu när de här reserestriktionerna lyfts och att man kan börja be sig ut i världen igen så småningom, så är det ju då krav på att man ska ha ansiktsmask. Och vilket leder oss fram till att de nya artiklarna nu i Stefan Johansson.arts webbshop där, det är faktiskt designade ansiktsmasker och med Stefan Johanssons konst på. De är ju ascoola. Och det är så att när man köper en sån mask så skänker Stefan Johansson en mask till hemlösa och behövande i Los Angeles. Det är ett samarbete där med en lokal kyrka. Så det är ju för en god sak, och man kan ju beställa sådana masker hem till Sverige.
Har vi något pris på dem?
Ja, om man köper en mask så kostar den $30, och men köper du fyra så kostar det $65.
Mm.
Så mellan 300 och 650 kronor då. Men det får ju tänka på att köper man då fyra masker för 650, så i själva verket köper du åtta masker, och så går fyra av dem då faktiskt till en väldigt, väldigt gott ändamål.
Det är ju himla bra grej faktiskt.
Mm. Jajamän. Dessutom så har vi ett litet erbjudande här. Det är så att om ni går in på stefanjohansson.art och signar upp er för deras nyhetsbrev nu här, så är ni med i utlottningen av ett presentkort värde $150 att använda i Stefans webbshop. Så det är väl, tröskeln är sjukt låg i alla fall med att ha chansen att vinna ett presentkort för kan vi ju köpa jättemycket saker i shoppen där för det.
Mm. Det är en win-win-win situation liksom. Man själv får ta del av nyhetsbrevet, och man kan vinna ett presentkort, köpa fina grejer som går till bra ändamål.
Dessutom så kanske man bränner pengarna på att köpa sig en mask och skydda sig.
Exakt.
En win-win-win-win-win. Så vill man göra en win-win-win-win-win-lösning här nu, så gå in på stefanjohansson.art och skaffa er en ansiktsmask eller flera och signa upp er för nyhetsbrevet där.
Mm.
Tack, stefanjohansson.art.
Hade jag vetat det här, då hade inte jag köpt masken jag köpte i veckan. Jag fick den precis igår. Så jag köpte en jättefin mask. Men det var innan jag visste om att Stefan skulle sälja.
Ja, då får du signa upp dig för nyhetsbrevet.
Ja, jag får göra det. Jag får göra det.
Har din mask abstrakt konst på sig?
Nej, den har inte det. Den har inte det. Däremot så är den sydd i någon slags så här funktionellt tyg som ska, som är någon svensk uppfinning som fångar upp allt skit man inte vill andas in, men framförallt allt skit man inte vill andas ut på sina medmänniskor.
Vem var den första svenska IndyCar-föraren?
Apropå Stefan Johansson.
Ja, Stefan Johansson.
Ja, kanske. Kanske inte. Nu när jag har gjort lite research inför det här avsnittet så snubblar jag över några uppgifter om att Bertil Roos, svensk racerförare som körde ett Formel 1-lopp men särskilt drev en racingskola i USA, han var anmäld till åtminstone 2, kanske 3 IndyCar-lopp 1977 på Phoenix, Michigan och Trenton. Men han kom inte till start till någon av dem.
Vet vi varför han inte kom till start?
Nej. Det är kanske bara så att de skrev upp hans namn där bara för att vara anmäld av någon anledning. Jag mejlade Robin Miller om det här. Han hade tyvärr inte några mer uppgifter än en liten story om stallet som Bertil Roos då ska ha varit anmält sig med. Murgard Racing drevs av en kille som heter Donnie Murgard och det var verkligen så här garagestall. Kvalade in till 2 stycken Indy 500 på 70-talet. Stallet fanns ungefär 10-15 år innan det försvann ungefär 1985. Men om jag upptäcker något mer om Bertil Roos eventuella IndyCar-satsning, om man ens testade bilen, om man var på banan och körde på träningen, då är det helt klart intressant. För då var det lite ny historia. Då var inte Stefan Johansson Sveriges första IndyCar-förare, utan då var det Bertil Roos. Men än så länge vet jag bara att hans namn fanns med på... han var anmäld till 2 eller 3, beroende på... Jag har 2 olika källor, de säger olika saker. Men jag tycker det är intressant att bara... Var han där? Körde han verkligen?
Det är ju helt fantastiskt att du liksom grävt i det här och hittat lite bitar kunskap. Men det känns ändå som att det finns en stor kollektiv kunskapslucka vi har här kring Bertil Roos. Och jag har inte bollat det här med er, men skulle inte det här kunna vara någonting vi bollar vidare till våra kära lyssnare? För jag tror att det finns en massa racingkunskap där ute bland folk som faktiskt var med på 70-talet och kanske känner till detaljer kring Bertil Roos karriär som inte har dokumenterats. De får jättegärna höra av sig.
Ja, Bertil själv gick bort 2016 tyvärr. Men den här racingskolan han startade på 70-talet, den finns fortfarande. Så nästa steg för mig är ju bara att mejla dem. Mm. Men jag mejlade mest den som kan mest IndyCar-historia, särskilt 70-talet, var ju Robin Miller, och han hade inte hört talas om det här. Men ja, hoppas att vi upptäcker något nytt om Bertil Roos.
Ja, vet ni någonting då, så skicka ett mejl till podcast@indypodden.se eller kontakta oss via våra sociala mediekanaler. Och det gäller alltså vad som helst. Så har ni någon input kring det vi pratar om här, någonting vi missar, så det är bara att höra av sig. Vi älskar mejl.
Ja.
Speciellt om de handlar om Bertil Roos.
Bertil Roos hade faktiskt en av de coolaste svenska, alltså det finns ju gott om svenska hjälmdesigners genom historien. Jag tycker ju Bertil Roos har en av de vassare. Han körde ju med de här 3 kronorna på mitt på gässan.
Jag vet inte vad du menar.
Ja, det är väl den, och den är ju väldigt ikonisk. Men pratar ju om Ronnie Petterssons hjälm, det är en av mina favoriter just för det är så laddat. Hela Ronnies karaktär person är liksom så laddad för mig liksom, så att den är ju väldigt, väldigt speciell. Men ser du till design och så de där 3 kronorna är coola alltså. Finns det någon annan mer? Lillövis är ju såklart en klassiker med löven där på sidan.
Förstås.
Den funderar jag på att tatuera på underarmen faktiskt.
Men du har ju redan underarmen tatuerad med Formel 1-motiv, är det inte så?
Ja, jag har ju Ronnies Lotus 72E på underarmen, på insidan, men det finns ju en utsida också.
Just det.
Så att jag ska se här om jag hittar något schysst motiv. Antingen de där tre löven, eller det är ju jävligt meta att ha de tre löven på underarmen.
Jakob då, har du några racing-tatueringar?
Inga alls faktiskt, men det kanske kommer.
Jag har hört att ryktesvägen är att du ska tatuera in Felix hjälm i tinningen.
Är det så? Nej, de ryktena stämmer inte. Jag är för gammal för att tatuera mig.
Det är ju dans det.
Min kära sambo skulle tvinga mig att flytta hemifrån, tror jag, om jag kom hem 46 år gammal och nytatuerad. Däremot, någon gång har jag faktiskt lekt med tanken. Är det något i racingväg, och det kanske är det enda som jag skulle kunna tatuera mig. Så jag tycker att Le Mans långa slingan, alltså bansträckningen, skulle jag kunna tänka mig i väldigt litet på något diskret ställe. Le Mans ligger mig väldigt nära hjärtat.
Skinkan.
Ja, det skulle vara diskret. Nästan lite för diskret. Nej, det är som sagt, jag är för gammal för det.
Vilken banlayout hade du kunnat tänka dig att tatuera på kroppen, Jakob, och var?
Kanske Langhorn, den här banan som vi snackade om, vi pratade om Mario Andretti, den här bara stora cirkeln på benet. Kanske. Ja, men kanske Indianapolis. Fast det är också både rektangulär.
Ja, initialt ja. Men vänta, tar du på magen så blir det en oval efter, en riktig oval efter några decennier.
Ja, jag jobbar på en ölkagge redan så.
Aha.
Men Le Mans banlayout är ju snygg. Den är väldigt karaktäristisk. Så den ja. Hade ju en bra idé. Ja,
ja, den är vacker.
Men då blir du utsparkad då på köpet.
Jag hade ju blivit det förmodligen, så det är nog inte värt det. Jag får se till att kunna köpa ut henne först ur huset. Och så.
Jag är fortfarande lite dåligt samvete för när jag jag ville tatuera då in Ronnys bil på underarmen då. Så min fru var inte jätteglad i att jag skulle göra detta, men hon stöttade mig i allt jag gör. Så jag märkte att hon sa ju att det var okej då liksom. Sen blev den här tatueringen lite större än vad hon hade räknat med då. Hon hade väl tänkt sig någon liten dutt på underarmen. Men den går ju alltså från armvecket ner till handleden. Och särskilt då när jag visar den för den, den är helt nygjord, du vet, då är den ju så här, alltså, ja. Överblivet bläck. Det är ju väldigt, väldigt mörkt då, särskilt om det är en svart lotus som hon har gjort. Så hon såg ju bara en stor svart blaffa där under gladpacken. Oj. Då. Men jag tror att det tog några månader för den att vänja sig vid den, tror jag. Men, så att det var lite, men hon kom över det. Hon tyckte om mig tillräckligt mycket för att komma över det och se förbi den bristen i min fysik.
Men den är ju, vi som har sett Ronnys tatuering live, den är ju väldigt, väldigt snygg.
Tack så mycket. Snällt av dig. Apropå 70-talet då, när du var inne på Ronny Pettersson, ska vi snacka 70-tals Indycar då?
Ja.
Vad kännetecknar 70-talet? Vi var inne på Bertil Ros där, men om man skulle då börja med 70-talet i stora drag.
En väldigt amerikansk affär. Vi har liksom bara, jag har kollat igenom startlistorna för Indianapolis 500 under 70-talet. 6 stycken icke-nordamerikaner skulle ställa upp. Vilket det tydligt färre än 60-talet, då när vi snackar om British Invasion liksom. På 70-talet så ökade hastigheterna nog väldeliga. Mellan 1971 och 1972 så ökade varvrekordet på Indianapolis från 287 km i timmen till 315 över en natt liksom. Vilket största förbättringen av varvrekordet någonsin. Men så har vi ju storyn om A.J. Foyts jakt på en fjärde Indy 500-seger. Så det är den stora dragen som skedde under 70-talet.
Spännande.
Vi kan ju börja med liksom tidiga 70-talet. Så överlag i motorsport så börjar man ju experimentera allt mer med aerodynamik. Men det hade man inte riktigt tillåtit i Indycar. USAC hade under 60-talets sista år tagit krafttag för att begränsa vingarna på bilarna. Men samtidigt så hade hästkraftsantalet ökat också otroligt mycket i och med turbomotorerna. Så på 70-talets början var man nära 1000 hästkrafter redan, men med minimala vingar.
Oj. Låter vanskligt.
Och det var det också. Så 1971 års Indy 500 var en riktig kraschfest. Det var många olyckor. Inga allvarligare skador, men det var ju väldigt vanskligt då förstås. Så till 1972 tillät därmed USAC, som var styrande organet fortfarande, betydligt större vingar på bilarna. Och det var ju det som gjorde att varvrekordet förbättrades så otroligt mycket över en natt då.
Apropå 70-71 där som du var inne på, nu sätter dig lite på pottan och säger din kunskap här. Den premiären 71 var ju inte på amerikansk mark. Jag vet inte om det var första gången de inte hade premiär eller körde ens utanför USAs gränser. Vet du vad det dumt? Vet du vad när det var det var någonstans? Var min fråga.
Ja. Det är en bra iakttagelse. Det var första IndyCar-loppet som gav poäng som kördes utanför Nordamerika. Man körde i Argentina på en bana som ligger i Rafaela.
Och det kunde inte göra. Så en gång bara, Argentina, nu kan jag och så bara kläcker du vad den hette också. Okay.
Ja, men det är en bana som fortfarande finns idag, men jag tror inte man använder själva ovallayouten till någon form av racing idag. Det var en väldigt lång, väldigt platt bana, 4,6 kilometer, vilket gör till den längsta ovalbanan man någonsin tävlat på i IndyCar. Men det var också enda gången man kört i Argentina. Men faktum är att på 70-talet så hade man bantat kalendern väldigt mycket. Vi snackade ju tidigare om 60-talets kalendrar där man hade fortfarande dirt tracks och Pikes Peak till och med. Och en massa road courses. Men från och med 1971 till och med 1977 skulle man bara köra på en handfull ovalbanor. Man körde på Indianapolis, Milwaukee, Trenton, Ontario Motor Speedway i Kalifornien då, och sen Texas World Speedway. Inte samma bana som man kör på idag. Man körde på Phoenix, Michigan och Pocono. Och liksom hela säsongen gick på de banorna. Så man var nere på ungefär 10 lopp igen. Istället för ungefär 30 som man hade vid slutet av 60-talet.
Det är rätt häftigt alltså. Den här enorma volatiliteten som det heter. I antalet lopp. Att det har genom IndyCar-historien gått så mycket fram och tillbaka. Mellan väldigt få och väldigt många lopp.
Ja, jag vet faktiskt inte varför man bantade kalendern så som man gjorde just här. Men det tyckte man väl var lämpligt. Jag tyckte det var lite tråkigt om man inte hade kvar de här dirt track-loppen eller några mer road courses. Men de flesta av de här banorna fanns ju med väldigt länge. Nu, idag, är ju bara Indianapolis kvar av de här. Men man körde ju på Pocono förra året. Man körde på Phoenix för 2 år sedan och Michigan är det många som vill ha tillbaka. Milwaukee också körde man sista gången 2015. Så det är en del banor som vi saknar, men det är också trogna historiska banor.
Någonting som är rätt häftigt, det är ju Roger Penske och hans karriär. 1972 skulle det bli året då Roger Penske för första gången sällade sig bland Indy 500-segrarna.
Var han igång redan tidigt 70-tal? Alltså, det är ju en evighet. Han var på verkligen en evighet.
Ja, Mark Donohue och Gary Bettenhausen dominerade det året med sina Penske-anmälda McLaren-bilar. Med Donohue till slut som överlägsen segrare. Penske hade startat upp sitt IndyCar-stall några år tidigare och hade redan vunnit ett 500-miler-lopp på Pocono året innan med Donohue. Men 1972 var året då Penske stall slutade vara liksom underdog-teamet för att istället etablera sig stallet som alla andra var ute efter och slå liksom.
Vilket var det första året som Penske ställde upp med en bil?
Jag är inte så bra på matte, så 1972 var fjärde året, så 71, 76, 68 eller 69. Så ja. Penske var ju framgångsrik förare själv innan dess. Inte IndyCar, men i sportvagn. Han körde till och med något enstaka Formel 1-lopp. Men Penske har varit med så länge man kan räkna nästan.
Ja. Men han har ju hållit sig då, om jag förstått det rätt, liksom, i IndyCar-topp ända sedan 70-talet då.
Utan något avbrott någon gång.
Ni var ju lite inne på det dock. Ni pratade om aerodynamik och downforce och vingar på bilarna och så. När var det de som jag har förstått det, som var att runt 73 då, 72-73 någon gång, så började ju vingarna ta extrema proportioner istället, att de gick ju åt andra hållet och det blev ju extremt stora vingar.
Mm. Man liksom var ju jättenära 200 miles per hour på Indianapolis nu, och det var ju en magisk gräns. På början av 60-talet så var man precis och snuddade på 150 miles per hour, och nu helt plötsligt 200 miles per hour. Men att ha bilar med så här ladugårdsdörrar som vingar och 1000 hästkrafter, men med den säkerhet man då hade, det var ju en ohållbar situation. Och 1973 års Indy 500 är en väldigt ökänd historia. På träningen omkom veteranen Art Pollard i en olycka. Och sen så liksom loppet var ju dödsdömt från början, om man får använda den termen. Det liksom regnade konstant i typ en vecka, så loppet blev uppskjutet från lördagen till onsdagen. Så det var ju 4 dagar som man var tvungen att skjuta upp loppet. Sen vid starten så var det en stor olycka. Salt Walter krokade ihop i en annan bil, slungade upp i skyddsstängslet. Tänk lite som Brecks olycka, men i betydligt lägre hastighet i och för sig. Och bilarna på den här tiden fick ha med sig 280 liter metanol i tanken.
Ja. Sjuk mycket.
Och det här liksom sprayades ut över banan, publik. Ett dussintal åskådare fick skickas till sjukhus. Walter själv svävade mellan liv och död några dagar innan han repade sig. Han skulle tävla igen. Så det var ju extremt dåliga omen. Och sen under loppet så ledde en ung förare med ganska häftigt namn, tycker jag, Swede Savage. Efter ett påstopp så kraschade han. Han tappade kontrollen av bilen ut till sista kurvan, ut på start och mål. Han brännskadades ganska illa under loppet. Men den stora tragiken är ju att en av hans mekaniker såg kraschen och sen sprang mot det brinnande vraket och försökte hjälpa Savage, men blev påkörd av ett räddningsfordon och avled på plats. Och Savage själv omkom, eller han dog 2 månader senare. Inte direkt av skadorna i sig. Det låter lite delade uppgifter här, men att han tog emot en blodtransfusion i sjukhuset med dåligt blod och blodförgiftades och avled på det sättet.
Jäkla öde.
Ja, väldigt tragiskt. Han var en väldigt lovande förare som hans stallkamrat Gordon Youngcock vann loppet, och Savage hade ju mycket möjligt kunnat vinna det här loppet. Han var en adept i Dan Gurney till exempel också. Och för Youngcocks del, han tog målflagg efter 133 varv, för det började regna igen. Det var ju en seger helt utan någon som helst, alltså seger utan någon som helst glädje, som hans stallkamrat var på sjukhus, en mekaniker hade dött. Så 1973 års Indy 500, det var bara en lång utdragen katastrof egentligen.
Men detta måste väl ha fått konsekvenser ur ett säkerhetsperspektiv sen efter 73?
Ja, på en gång börjar man tänka till. Man begränsade bränsletankarna redan på lopp senare till 150 liter. Fortfarande väldigt mycket, men ändå hälften av vad man hade tidigare. Och man förminskade vingarna. Och till 1974 minskade man på vingarna ännu mer, så att de blev väldigt lika Formel 1-bilar, om man tänker proportionerna då. Och man drog ner, man började använda sådana här pop-off-ventiler till turbomotorerna. Så att istället för att de hade 1000 hästkrafter så kom de ner på ungefär 700. Så 200 miles per hour-vallen på Indianapolis fick vänta i några år till, men på andra banor, då hade man redan kommit upp i 210 miles per hour, och det är ju så fort som man körde på Texas nu i år. Så redan på 70-talet höll man samma hastigheter som man gör i IndyCar.
Det är idag en så sjuk tanke, alltså, om man verkligen så här pausar där en sekund och tänker efter. Alltså om man tänker hur mycket säkerhetstänkandet har utvecklats, och hur mycket bättre bilarna har blivit, hur mycket bättre den passiva säkerheten är, hur mycket bättre räddningsmanskapen är på att faktiskt rädda folk som råkar illa ut under de här 35-40 åren som har gått sedan det här. Och bara tänka att de höll ungefär samma hastighet ibland, i alla fall som idag, det är ju en sjuk tanke alltså.
När du säger att du har 1000 hästkrafter och så över 200 miles per hour så är det, och 150 liter i tanken, hur långt kommer man, hur många varv kommer man ungefär på Indianapolis Motor Speedway med den typen av tank?
Cirka 30 varv kom man ungefär. Man hade en regel som sa att man inte får använda mer än x antal liter under ett lopp. Så man var ju också tvungen att snålköra en del. Det drog ner hastigheten också ytterligare lite grann. Men det är ju, precis som Gerge säger, det är en svindlande tanke med de här hastigheterna för nästan 50 år sedan.
Mm. Det är otroligt, helt otroligt. Det du var inne på, Jakob, förut om AJ Foyts resa mot den fjärde IndyCar-seger, det var, alltså han dominerade ju IndyCar-racing under stora delar av 60-talet. Och han vann, när var det han vann Indianapolis? Det var 61 och 64 och 67, eller hur?
Mm.
Ja. Så det var ju, de flesta tänkte ju att det var ju bara en tidsfråga innan han skulle vinna en fjärde. Och det var ju, vilka hade han ju då sällat sig till? Han hade blivit ensam då, va? Av att vinna fyra.
Ja, precis. Ja,
det var Lewis Meyer, Wilbur Shaw och Maury Rose som hade vunnit tre Indianapolis Indy 500 vardera. Men ingen hade vunnit fyra då.
Mm. Det roliga är ju att 2 veckor efter han vann Indy 67, då vann han Le Mans 24 timmars tillsammans med Dan Gurney i Ford GT40. Sen så gick det bättre för honom utanför IndyCar också. Han körde en hel del i NASCAR, vann lopp där. 1972 vann han Daytona 500. Men däremot just IndyCar så åren från 69 till och med 1973 ungefär, det gick väldigt dåligt för honom. Liksom, han vann bara 2 lopp på 4 säsonger. 1972 kom han i mål i en enda tävling och det var en 8:e plats liksom. 1973 började lovande med en seger på Trenton precis innan Indianapolis, men Indy 500 själv, total katastrof för hans del. Men 1974 började de här nya reglerna. Det var till Foyts fördel, uppenbart. För nu började hans form också peka spikrakt uppåt. Han tog pole position på Indianapolis. Han fightades om ledningen i det första 140 varven av loppen. Men då gick bilen då sönder i alla fall. Han var med där uppe igen. Johnny Rutherford vann loppet 1974 då i en McLaren. Kan vi säga något ord om? Som ni sa, Donahue vann i en McLaren-bil, men den var anmäld av Roger Penske då 1972. Men Rutherford vann för McLarens fabriksstall. Så.
Mm.
För Foyts del själva säsongen 1974, han hade fantastiskt bra form då, som han hade haft på 60-talet. Han tog pole position i 8 av 14 tävlingar. Och det här är bilar som han hade byggt själv, i stort sett från grunden. De här Coyote som de kallades efter prärivargarna som springer runt i Texas. Han utvecklade Fords gamla turbo V8 själv också, så de sålde han till andra stall och de kallades då för Foyt-motorer istället för Ford-motorer. Men 1975 då blev Foyt mästare igen. Han vann mästerskapet ganska överlägset, 12 lopp. 7 pole positions, 7 segrar, ytterligare 3 pallplatser på det och han bröt bara 2 lopp. Så han kom på pallen varenda lopp han kom i mål då. Men ingen seger på Indianapolis. Han låg 3 med 30 var kvar bakom Bobby Unser och Johnny Rutherford. Tog in på dem, men då började det regna. Efter 174 varv flaggades tävlingen av och Bobby Unser vann då i en Eagle. Så det var ju liksom, nu har det gått 8 år för Foyt. Skulle han någonsin kunna ta den där fjärde segern?
Då visste man ju inte heller hur länge han skulle hålla på att köra.
Nej, hur gammal var han då? Han var närmare 40.
Jag tycker det är rätt kul att teamets logotyp fortfarande innehåller den här prärievargen.
Mm, visst
är den
snygg?
Ja, den är jättesnygg. Det ser verkligen ut som en sån här klassisk racing teams logotyp från 50, 60, 70-talet. Men inte...
Vilket den är?
Men vilket det är, precis. Så jag tycker det är fint att de inte riktigt har liksom uppdaterat och anpassat sig till kanske dagens, ett mer samtida formspråk, utan att man har behållit den här fina prärievargen som rusar fram.
Och 1976 fortsatte Foyt att vara dominant på banan, men konkurrensen hade kommit närmare och man fick tumma lite för att få ut mer effekt. Tillförlitligheten var inte där längre. Han fortsatte dominera på kvalen, 7 pole position på 11 tävlingar, men bara 2 segrar. Och Indianapolis avbröts igen på grund av regn. Och nu kom Foyt 2 efter Johnny Rutherford som vann sin andra seger. Så 1977 hade Foyt hunnit fylla 42. Han hade då kört Indycar hälften av sitt liv. Det var hans 21 år redan på Indycar-cirkusen. Han hade sedan länge etablerat sig som det mest framgångsrika genom tiderna, när man tänker segrar och mästerskap genom hela cirkusen. Och våren 77 så vann han på Ontario. Det var en 500 miles tävling där. Ontario Motor Speedway, ska vi också säga, det är en bana som var en klonkopia av Indianapolis. Den var lika lång, 4 kurvor precis som Indy, men lite högre banking, så man körde faktiskt lite fortare på Ontario. På Indianapolis då, Foyt kvalade in som 4. Han var med och fightades om ledningen hela loppet, och det slutade med att det blev en riktig duell mellan A.J. Foyt och Gordon Johncock. Johncock också var en erfaren veteran. Han hade ju vunnit det tragiska loppet 73, men han ville ju också nu faktiskt ta en seger som han kunde njuta av och tillägna hans bortgångna vänner då. Johncock satte upp ett väldigt högt tempo som Foyt ensam kunde hänga med i. Vad dock som skedde Foyt mitt i loppet, det var att han fick soppatorsk precis när han körde in i depån. Så han tappade ett halvt varv nästan på Johncock där. Så Foyt fick ju lov att köra kvalvarv efter kvalvarv. Hans plan hade hela tiden varit att dra upp turbotrycket lite grann efter det sista depåstoppet. Men det visade sig att han kunde ta in väldigt mycket på Johncock ändå, och grejen var det att Johncocks motor gav en sista suck med 16 varv kvar.
So Gordon Johncock is moving toward what could be his second victory in the Indianapolis 500.
He's pulled across.
What's happened?
Smoke. Gordon Johncock, the leader of the Indy 500, is running down the side of pit lane now. Still on the racetrack. He's got a big problem.
We've seen this sort of thing so many times in Indianapolis. Just when it looked like it was all wrapped up, there he is off the track. It's all over for Gordon Johncock. A.J. Foyt leads the Indianapolis 500. Coming down towards turn 3, it's the final lap of the Indianapolis 500. A.J. Foyt is going to make motor racing history, the first man ever to win this great race 4 times. It started in 1911. This is the 61st race, and no one has ever achieved this before. Stand by for the checkered flag. The black and white checkered flag, and in the pits, the red and white checkered shirts of the Gilmore Foyt team. It's all over. A.J. has done it. He has won his fourth Indianapolis 500.
Och därmed kunde ju då A.J. Foyt säkra sig den efterlängtade fjärde segern och blev historisk då.
En av 3 som har vunnit 4 gånger på Indianapolis. Ingen har någonsin vunnit 5 lopp alltså.
Någonting som alltid är kul, det är ju att dra olika typer av paralleller mellan olika formelbilsklasser, inte minst mellan IndyCar och Formel 1. Speciellt för att de har ibland utvecklats parallellt, men ibland så har de här klasserna utvecklats åt ganska olika håll. Och det finns ju en del jämförelsepunkter mellan de här klasserna i längre tillbaka i historien, inte minst på 70-talet som vi pratar om nu, som jag snart tänkt att komma till. 1977 var det nämligen så att det var ett tillfälle då Indycar-cirkusen faktiskt för första gången på ett ganska bra tag sedan 1970. Alltså på 7 år hade man inte besökt någon road course, alltså någon klassisk tävlingsbana av europeiskt snitt. Men det gjorde man när man 1977 tävlade på kanadensiska Mossport. Mossportbanan. Och där var ett lopp som Foyt vann även här. Och här, det här öppnar faktiskt upp för en riktigt intressant jämförelse mellan Formel 1 på den tiden och IndyCar på den tiden. Det var nämligen så att även F1 tävlade på samma bana 1977. Så här kan vi faktiskt göra en direkt jämförelse mellan polvarven. Och tittar man på IndyCar så var det Al Unser i en Parnelli-bil som satte pole-tiden med 1:15.041. 1:15.041 satte han. Medan pole-tiden i Formel 1 sattes av Mario Andretti i en Lotus med 1:11.384. Så det här är nästan 4 sekunders skillnad till Formel 1-bilarnas fördel. De varvade ungefär 4 sekunder snabbare på samma bana som IndyCar hade varit på. Det här var ju, ska man säga, söka liksom förklaringar till varför, så fanns det ju såklart en massa tekniska skäl till det. Formel 1 hade på den här tiden, speciellt Lotus, börjat experimentera mer och mer med så kallade ground effect-bilar. Och det förklarar förmodligen en del av den här skillnaden, av att man var så pass mycket snabbare än IndyCar-bilarna.
Ett annat ställe det året som kunde göras direkta jämförelser, det var väl Silverstone, va?
Just det. Man var där och körde i Europa.
Ja, 1978 besökte IndyCar Europa för första gången, om man bortser från de här loppen på Monza på 50-talet. Men man körde då 2 lopp i England på ett regnigt Silverstone, som ett lopp som AJ Foyt vann, och sen en vecka senare körde man på Brands Hatch, den korta slingan där som kallas Indy-slingan, bara för det, där Rick Mears stod som segrare. På Brands då kan man ju inte göra en direkt jämförelse med Formel 1-bilarna, men det kan man göra på Silverstone också. Där körde man ju Formel 1. Silverstone är också en bana mycket längre raksträckor än Mossport. Mossport i Kanada är snabb, men det svänger mest hela tiden. Men på Silverstone kunde man ju sträcka på benen på ett annat sätt. Så kan man göra en jämförelse mellan James Hunt polvarv 1977. Var 2 sekunder långsammare än Danny Ungais polvarv på IndyCar-loppet 1978. Det var en jätteskillnad då alltså. Men man hade kört ett Formel 1-lopp på Silverstone som gick utanför VM våren 1978 också. Då hade Ronnie Peterson kört ett varv som var ungefär 2/10 snabbare än Ungais polevarv. Så om Ungais hade anmält sin IndyCar-bil till det här Formel 1-loppet, då hade han kvalat in som 2. Så verkligen jämnt skägg mellan IndyCar och Formel 1 på just Silverstone under slutet av 70-talet.
På den tiden var ju Silverstone väldigt mycket snabbare än Silverstone är idag. Måste ju tilläggas också.
Det var ju bara en chikan mot slutet. Liksom annat var ju bara raksträcka, snabb kurva, raksträcka, långa raksträckor och en riktigt häftig bana.
Precis, långt in på 80-talet så var ju Silverstone mycket, mycket snabbare. Jag tror det absolut snabbaste polevarvet någonsin sattes ju på Silverstone på den tiden, 1985 här för mig, Keke Rosberg.
Ja, det är spektakulärt.
Ja, va? Det är ett fruktansvärt, det är så grymt.
Tyvärr sändes inte det här IndyCar-loppet på Silverstone på tv någonstans, inte vad jag vet i alla fall, men Brands Hatch-loppet sändes både på amerikansk och brittisk tv, så det kan vi lägga upp på Facebook som den här veckans klassiker sen, tycker jag.
Det gör vi.
Men ser man från 70-talet och in på 2000-talet kan man säga, så har ju egentligen IndyCar präglats av en splittring med liksom 2 parallella serier och så, och det började ju på 70-talet, för det var väl en ökande frustration bland IndyCar-stade under 70-talet. Det var så USACs bristande engagemang att liksom höja resten av loppen utöver Indy 500, och det var även prispengar som var inne i bilden där, och fick liksom, stallen var ju inte glada i det då. Jag tyckte att man hade en så pass bra produkt, och att inte USAC tog helt enkelt inte vara på det, tyckte de, va?
Mm.
Var det så att man skulle bilda en organisation, en organisation, eller var det ambitionen från första början om att man skulle starta en parallell serie?
Det var lite som en fackförening, en förening som skulle säkerställa att resten av loppen skulle bemötas av samma sorts värdighet och respekt som Indianapolis. För man hade ju en sån bra produkt med stora karaktärer som AJ Foyt och bröderna Unser och Gordon Johncock. Man hade ju häftiga bilar med 800 hästkrafter. Men en ledning som liksom ryckte på axlarna och inte tyckte att de skulle hålla på med PR. Mm. Så den här föreningen skulle Dan Gurney starta upp. Det skulle kallas för Championship Auto Racing Teams, eller CART.
Det känner vi igen.
Mm. Det kommer vi komma tillbaka till. Och de tänkte att deras uppgift var att se till så att IndyCar Racing skulle bli modernt, det skulle bli säkrare och det skulle särskilt bli proffsigare än tidigare.
Men det blev inget rejält samarbete mellan USAC och CART-serien, eller hur?
Tyvärr inte riktigt på en gång i alla fall. CART fann det snabbt ganska hopplöst att försöka koordinera sina önskemål med USACs väldigt gammaldags byråkrati. USAC hade ju styrt och ställt IndyCar Racing sedan 1956. Så CARTs lösning var ju att starta en egen serie. Man fixade egna sponsoravtal och tv-kontrakt och fick också de flesta av banorna på sin sida. IndyCar-kalendern hade växt igen på slutet av 70-talet. 1978 så hade USAC då 18 lopp, men 1979 fick de bara ihop 7. Men vad det dock hade var ju trumfkortet Indy 500. Så 1979 präglades av en hel del politiska bråk. Ena stunden var stallen som var involverade i CART, de var utstängda från Indy. Men sen så fick de lov att tävla där. Så bägge sidor kunde i alla fall samlas i Indianapolis i maj det året förstås. Rick Mears vann sitt första och till slut 4 Indy 500 i sitt andra år som IndyCar-förare på heltid. Och Mears skulle också vinna hela CART-serien. Medan AJ Foyt rensade upp i USAC, var totalt dominant. Jag tror han vann 5 av 7 lopp. Och det var hans totalt 7:e mästerskapsseger, även om det var mot ganska skev konkurrens då 1979, men i alla fall 7:e mästerskapsseger, fortfarande rekord. 1980 skulle i alla fall CART och USAC kunna gå ihop igen under ett litet ansträngt förhållande. CART tog hand om själva mästerskapet i sig, medan USAC koncentrerade sig på att arrangera Indianapolis 500 som det alltid hade gjort.
Jag påminner lite om den här ständigt problematiska relationen mellan Internationella Bilsportsförbundet och ACO som äger och arrangerar Le Mans.
Ja.
En klenod som ägs av en viss organisation som ständigt behöver kämpa för att komma överens med en paraplyorganisation som äger allting annat så att säga. Men jag tänkte på en sak, en fråga till Jakob nu när vi har pratat om 70-talet. Om du ser tillbaka på 70-talet, du som var med på den tiden, nej jag skämtar bara. Men om du tänker tillbaka på 70-talet, var det liksom en frisk IndyCar, en sund sport som lämnade 70-talet bakom sig och gick stärkta in i det som komma skulle på 80-talet? Eller var det liksom en skadeskjuten serie som kämpade för sin överlevnad?
Ja, CART skulle höja cirkusen, absolut. USAC var för apatiskt. Och jag tror att det märktes ganska väl under 70-talet att serien kan bli mycket friskare. För vi har jämfört lite med 60-talet tidigare, när det var massa europeer och massa nytt friskt blod i sporten. På 70-talet så var det liksom samla gamla good old boys som körde. Det var få nya namn, särskilt få nya stall. Ingenjörskonsten kanske hade pausats lite också. Det var inte så många nya idéer som kom på det hållet. Och det var ju för att det inte fanns tillräckligt mycket pengar i sporten utanför Indianapolis, där ändå 9 av 10 tävlingar körs. Så skadeskjutet, ja, men det var en trög elefant, om man ska kalla USAC det. Medan CART, en
energisk prärjevarg, en coyote. Så när Cart fick lov att hålla i själva mästerskapet så, ja, mycket mer pengar kom in i sporten. TV blev viktigare än någonsin. Man fick in en huvudsponsor, PPG, kom att sponsra cirkusen långt in på 90-talet. Så under 80-talet skulle IndyCar-sporten bli mycket friskare än under 70-talet. Vi fick in europeerna igen. Och sen det här namnet som sporten fick, det kommer jag ihåg väl ihåg från när jag var liten. Man kallade ju då för serien för Cart PPG IndyCar World Series. Och det är ett klassiskt namn än idag, tycker jag. Och nästa gång ska vi snacka då 80-talet. Vi kommer ju komma tillbaka in på Rick Mears. Vi kommer komma in på Emerson Fittipaldi. Alan Sir Jr., Michael Andretti, så nästa generation IndyCar-förare kom vi in på då. Och vi ska ju fortsätta följa A.J. Foyt och Mario Andretti också då. Mario Andretti som återvände till IndyCar på heltid på 80-talet igen. Så det har ni att se fram emot också.
Fantastiskt.
Nu är det ju midsommar. Vad ska ni göra då?
Ja, vi ska fira med mina svärföräldrar faktiskt. Ansvarsfullt utomhus och hålla distansen.
Jag ska också till mina föräldrar bara. Sitta ner, drömma om framtida Indypodden avsnitt för vi kommer ju inte ta en paus, eller hur?
Nej, vi kör på.
Ja.
Nu är det roliga börjar ju.
Ja, precis.
Ronny då?
Mm. Jag ska också fira med mina svärföräldrar. Vi ska åka till Marstrand. Det brukar ju tradition för oss.
Vad trevligt, det är så fint där.
Ja, verkligen. Nu har de ju tyvärr ställt in alla midsommarfiranden där. Ja. De brukar ju dansa kring stången och allmänt uppsluppet och kul där. Nu kommer jag sitta på att ha lika roligt. Men vi får, som du säger, vi får hålla oss utomhus, hålla lite avstånd. Och vi brukar ju alltid liksom bo där i en vecka ungefär. Men den här gången, nu åker vi upp över dagen bara.
Är det på den där stora campingplatsen man brukar fira i Marstrand?
Nej, det brukar vara vid societetshuset ute på udden där.
Okay.
Och ja, det värsta låten jag vet, det är ju den här så gör vi när vi tvättar våra kläder. Ja, du vet den. Och jag hatar den låten. Och jag har medvetet försöker komma för sent varenda gång till den här dansen. Då, för att, men likt varenda gång man kommer där på gående på huvudgatan i Marstrand så hör man i avstånd bara det tar aldrig slut när den jävla låten.
I år slipper du det.
Ja, det är åtminstone det är ju något positivt med detta då, det är att man slipper den. Men förhoppningsvis, vi siktar på bra väder och ett härligt soligt Marstrand.
Mm.
Och sen så tar jag rygg på Jakob där och drömmer om framtida Indypodden avsnitt.
Vad hatar du på midsommar, Jakob?
Inget särskilt faktiskt. Jag brukar inte vara på småbarnskalas.
Trevligt.
Då, så jag vet inte, bakfyllan på midsommardagen.
Ja, den är avskyvärd. Den får man undvika.
Ja, den tiden är förbi för mig.
Ja, det är som med tatueringar. Jag är gammal för det också.
Jag är ung och dum, så det kanske blir bägge.
Ja, det är bra. Tack så mycket för den här veckan. Och så hörs vi om några dagar igen.
Ja, tack. Hej.
Tack, hej.
Hej då.
Och då börjar vi med tvätta kläder. Så gör vi när vi tvättar våra kläder. Det är svårt att hänga med när man tvättar kläder samtidigt. Så går vi runt kring vår midsommarsång. Midsommarsång, midsommarsång. Så går vi runt kring vår midsommarsång. Tidigt på tisdag morgon. Och då ska de skilja kläderna. Så gör vi när vi sköljer våra kläder. Sköljer våra kläder. Sköljer våra kläder. Midsommarsång, 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 midsommarsång.
Så gör vi när vi stryker våra kläder, stryker våra kläder, stryker våra kläder. Så gör vi när vi stryker våra kläder, stryker på torsdags morgon. Så går vi runt kring på midsommarstång, midsommarstång, midsommarstång. Så går vi runt kring på midsommarstång, tidigt på fredags morgon. Så gör vi när vi skurar våra golv, skurar våra golv, skurar våra golv. Så gör vi när vi skurar våra golv, tidigt på fredag morgon. Så går vi runt kring på midsommarsång, midsommarsång, midsommarsång. Så går vi runt kring på midsommarsång, tidigt på lördags morgon. Så gör vi när vi till torget går, torget går, torget går. Så gör vi när vi till torget går, tidigt på lördagsmorgon. Så går vi runt kring på midsommarstång, midsommarstång, midsommarstång. Så går vi runt kring på midsommarstång, tidigt på söndagsmorgon. Nu ska vi ta armkroken. Det ska gå långsamt, för det är allvarligt. Så gör vi när vi till kyrkan går, kyrkan går, kyrkan går. Så gör vi när vi till kyrkan går, tidigt på söndagsmorgon. Men håll i dem som vi håller kroken, och så går åt andra hållet. För så här gör vi när vi hemåt gå, hemåt gå, hemåt gå. Så gör vi hemåt gå, senare på söndagmiddag. Ja!
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.